Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till det 66:e avsnittet av Britta och Parisas podcast. Varje vecka det mest brännande från populärkulturen och nyheternas värld. Britta, vad har du på lut för oss?
Jag kommer att ordna en liten gameshow till dig. Och sen så kommer jag att faktiskt muntra upp dig lite grann med en av dina absoluta favoriter som delar med sig av 3 absoluta livsvisdomstips.
Vi går igenom ett stycke ovärdig tv-historia så här i coronadagar. Vi har lite tankar kring hur det ska gå för alla som vill föröka sig där ute. Och vad statistiken kring coronasmittade avslöjar. Välkomna! Men Britta, real talk. Jag har en real talk. Det är ju premiärvecka för ditt program.
Det är det. Det hade premiär igår. Om du frågar mig, folk har ju frågat om jag har premiärnerver. Och det har jag absolut. Men kanske inte för så här, hur ska programmet tas emot och sådär. Alltså självklart vill jag att många ska titta. Men jag vill också att inte lika många ska titta, just för att jag har verkligen en så här känsla som är, när jag tittar på det där programmet, då tänker jag så här. Så jag är alltså fulare än vad jag tror.
Men du, vilket jävla öde det är. Det här har jag tänkt mycket på. Jag skulle hellre gå runt och tro... Alltså, hur ska man se på det här?
Ja,
ska man hellre vara medveten om hur ful man är hela tiden?
Ja.
Eller ska man vara glatt och ovetande tills man ser sig själv på tv? Vad är värst?
Jag vet inte, men jag tycker liksom att det är ganska härligt också på något sätt att jag... förskönar bilden av mig själv i mitt huvud. Kalle var ju måndags på morgonstudion på SVT och pratade om vårt program.
Succé.
Och det var ju kul, och det var också roligt att han liksom gled iväg på ett spår om kapitalismen som var, tycker jag, var väldigt kul.
Det var väldigt kul. De snappade av honom så fruktansvärt fort.
Ja, precis. Då blev det dags att runda av.
Han släppte K-bomben i direkt sen public
service. Precis, och då bara, ja, och då programmet tar premiär.
Britta, serien heter ju Hjälp, vi har köpt en bondgård. Ja. Am I right? Ja. Jag var inställd på att ni skulle, liksom alla andra har gjort de här tiderna, SVT har infört karantän-tv, Tobbe Trollkarl sitter och snackar med barn på dagarna, man har styrt om tablån fullständigt. Och då tänkte jag, hinner ni antingen klippa om det här ordinarie programmet eller skapa en motsatt på något sätt där det heter... Hjälp, samhället gick under. För det skulle gå lika bra om det var ett program om postapokalypsen. Hur fan klarar man sig utan liksom, civilisationen?
Alltså det handlar ju lite om det. Det är inte, alltså, du...
Självförsörjning?
Ja. Alltså du är inte helt borta. Nu kommer ju folk att ha tittat på det här, så nu kommer de ju veta ungefär hur mycket... Mm. Alltså för det är... Det är liksom självförsörjning på ett sätt som funkar för folk som ändå är tv-apor. Liksom. Som inte är Mandelmann. Så det är ju, det, nu ska inte jag försöka på något sätt sälja in serien. För jag tänker så här, de av våra lyssnare som vill titta på den har redan gjort det vid det här laget. Mm. Men jag menar, det som är grejen är ju att det passar ju perfekt. Det du säger nu, jag önskar att vi hade döpt det till det istället. För det passar ganska bra.
Säsong 2
kanske.
När ni såg att det här hände runt om i världen, satt ni i soffan och kollade på varandra och höll ett leende tillbaka?
Absolut. Bura in oss om det är ett brott. Vi är ju många som har privilegiet att sitta hemma och hålla självkarantän. Och även om det är såklart för din och min del inte nödvändigtvis ses som ett privilegium eftersom vi så här, går miste om jobb i skrivande stund, så, så hinner vi ju umgås med oss själva alldeles för mycket. Hinner kanske konsumera en massa, ja, men i ditt fall reruns av Seinfeld antar jag. Men det finns ju också tid att lyssna på lite olika podcast. Jag tänkte tipsa dig om en grej som jag tror kommer få upp ditt humör lite grann nu.
Åh fy, vad underbart.
Det är ju nämligen så att komikern Whitney Cummings, som du ju känner till, eller hur? Whitney Cummings gjorde väl, ska man säga, succé på bred front när hon samtidigt som hon hade en komediserie, en sitcom med, alltså självbetitlad, så hade hon också, så sålde hon in Two Broke Girls som hon var showrunner för och skrev manus till. Som ju, jag tyckte det var en skitrolig serie. Har du tittat något på Two Broke Girls? Jag blev så mobbad för att jag gillade den.
Ja, nej, men den var fin. Den var lite sitcomig. Någonting som går så här 17:30 när man kommer hem från jobbet.
Exakt, och det är kul för att hon, jag har hört Whitney prata lite om det här. Det var så geni med just Two Broke Girls därför att ingen gjorde den typen av format på den tiden. Så att det var så enkelt för The Network att köpa in den. För att den var så här, alltså scen, uppbyggd scen, studiopublik. Det kostade ingenting att producera. De behöver betala några kamerakvinnor och sen är det typ klart. Och skådisarna. Så hon hade plötsligt liksom två jättestora shower på typ primetime tv. Och hon är komiker, hon är ståuppkomiker. Hon jobbade mycket med, det låter så sjukt att säga att det är ett jobb, men ja, hon gick till jobbet och gjorde såna här roasts väldigt mycket i början.
Okej, hon är en av de som roast-atleter.
Ja, precis. Vilket har lett till, berättar hon lite så här vid sidan av i den här intervjun som jag snart ska berätta om, att folk typ kommer fram till henne och kallar henne för kant och sånt för att de tror att hon ska tycka det är kul. Härligt. För att hon så här, du roastar ju folk. Alltså, så att hon bara, oh, I brought that on myself. Typ. Men i alla fall, i hennes podcast som heter Good for You, som inte är så gammal, den, jag tror att den startades i höstas, men jag har lyssnat på avsnittet där gästen är din favorit David Sedaris.
Can you tell how intimidated by I am by the fact that you're here based on all the makeup I have around me?
Really?
I've been putting makeup on for the past like 20 minutes in anticipation of you arriving.
Yet. That's so funny.
They all think I'm insane. I was acting like a 15-year-old girl waiting for a boy to show up. I was pacing around my house and looking out the window waiting for you to show up.
Really?
Yes.
Gee, that's nice.
I'm very big fan.
Oh, that's so nice of you to say. I didn't... gosh, I never expect that.
Really?
Yeah.
That's wild.
I mean, I expect it, like... I expect to be on the New York Times bestseller list, you know, but I don't expect that.
Jo, alltså, nu är det nästan ett år sedan jag träffade honom i Årsta. Han var på boksamtal och han ritade ett päron i mitt exemplar av boken Calypso.
Gud, vad roligt att han gjorde det! Alltså, han ritade... Ja, men vet du, för det är så roligt. För att det är någonting han tar upp i den här intervjun faktiskt.
Nej,
alltså, inte sant. Just att han ritade ditt päron. I'm sorry,
I saw this
say.
Persian girl in Orsa.
Exakt. Han pratade faktiskt om när han var i Sverige. Men det får man lyssna på för att höra honom prata om. Man får lyssna på den här intervjun. Men han säger det där med att han faktiskt vill göra det en personlig grej av att träffa sina läsare. För att han... Mm. Alltså, vet du att David Sedaris skrev i 15 år innan han ens typ hörde av sig till ett förlag?
Mest det här är det bästa jag vet. Du
Late Blue Amorous. Ja. Vi borde kalla...
Balsam för min själ.
Vi borde verkligen... Alltså jag tycker den här podden har ju som ett stående tema med Late Bloomers. Och David Sedaris är ju en av rang. Och han, för er då lyssnare som inte känner till David Sedaris, så är han en... ska man säga, är han... En tvättäkta, jag har aldrig använt det här, den här titeln förut.
Spännande nu.
Essayist.
Ja, exakt så.
Och skriver för såna här typ The New Yorker och sånt där. Men framförallt så har han skrivit, han har gett ut ett gäng böcker, ofta så här novellsamlingar. Han skriver inte helt sällan om sin egen familj. Han har ganska... mycket beroendesjukdom i familjen. Hans mamma var alkoholist. minst hans mamma var alkoholist och han är ju lite till åren kommen, va? Alltså han måste ju vara i riskgrupp som vi nu delar in befolkningen i.
Det blir ett så snällt sätt att kunna säga att folk är äldre nu för tiden. Vi kommer aldrig behöva säga att någon är gammal igen. Vi säger bara riskgrupp. Exakt. Han är 63 år gammal, född samma år som min far, 56. Boom.
Första gången jag hörde talas om David Sedaris var när jag var i New York för första gången. Och så var jag inne i en butik, i en sån här, du vet, liten butik där det sitter något så här trött människa i kassan. Och hon satt och läste en bok och kluckskrattade så högt. Så jag bara, jag måste bara fråga vad du läser. Och då läste hon Naked av David Sedaris. Som jag då gick raka spåret och köpte. Och den är, alltså han skriver så fruktansvärt roligt. Han skriver så begåvat och som jag tror... någon tar upp i den här intervjun att han är liksom svår att härma. Alltså förstår jag, han har som en så himla egen stil som inte riktigt... Ja, nej, men han är så jävla bra och ett sånt otroligt varmt tips från båda oss.
Får jag bara säga också att han är liksom i rang med typ Nora Ephron. Att hans böcker blandar att de är välformulerade och välskrivna med såna här absoluta sanningar om att leva på något sätt, ja, som man kan bära med sig. Jag återgår ofta till hans böcker och bläddrar igenom efter saker jag har sugit under och jag älskar honom.
Gud, vad roligt att du säger, vad roligt att du säger precis just det. För det här tänkte jag då jag har som en liten lista här till dig. Det är tre livsvisdomar vi lär oss av David Sedaris i denna intervju av Whitney Cummings. Nummer ett. Folk inom vården är hjältar. Och det lönar sig att vara kompis med dem. Inte bara i coronatider.
A doctor came and told me about somebody who'd shoved a dildo up his ass and the door shut behind it. And then that happens. Apparently, you stick something three quarters of the way up and the asshole says, I'll take that. And it just sucks it right in there.
Yep. A little sphincter action.
And I said, what did the guy say? And the guy said, oh, I tripped. So he came in, like, to make it sound like he was, like, maybe bringing the dildo to his wife. And then he fell down the stairs. And then the next thing, you know. But another big excuse, people say, oh, I accidentally sat on it. Like a thermos that was coated with Vaseline.
Yeah, I was going to say, this took a lot of lubing up, a lot of orchestrating, a lot of practice.
Han är så grov.
Nej, men det är det. Han är ju, ska vi säga det, stengay också.
Ja, det är han ju. Det, han har ju, han är ju gift med sin, eller han är inte gift, men han har en partner Hugh sen 30 år tillbaka.
Jag träffade ju Hugh också när det begav sig sist. Väldigt kul efter att ha läst hans böcker. Nej, men i och med att han är det så är han ju öppen för en helt annan, alltså ett helt annat berättande än vad så många andra vita män är. Så det är en stor del av Sedaris styrka vi kommer fram till här.
Vad är Hugh för namn egentligen? Jättesvårt att säga. Ett namn som egentligen är bara att andas ut. Okej, fler livsvisdomar då som vi lär oss av Davis Sedaris. Nummer två. Whoopi Goldberg ber inte om ursäkt för sig. Ja, det är nämligen så, alltså, hans absolut största idol i livet är Whoopi Goldberg. Och även om jag också kan känna att jag känner en otrolig värme för Whoopi Goldberg. Mm. Inte minst för att Sister Act 2 är min bästa film. Kanske topp 5. Hon är hon har en otrolig timing. Hon är så jävla bra på miner och framförallt att typ få skrattet och hamna på någon annan typ och så vidare. Men det här kände jag inte till om Whoopi Goldberg och jag tror kanske inte att du, Parisa Amiri, gjorde det heller.
Have you seen on the view that she just farts whenever she wants? Will you pull this up? Oh, she will fart on the view and they'll air it. I mean, she doesn't even care. Which one is this when Claire Danes is on? Watch this.
Stories that really talks about our experience post 9/11 and it's our identity was really questioned and I think it explores that in a really smart way.
You're so polite.
Oh, excuse me.
Blew a little frog out of there.
Talking about the safety
I would have never admitted to that. I would have acted like, you know, my chair made a noise.
She does it all the time.
That is fantastic.
She does it all the time. I would, whenever I'm in a bad mood, I watch it. I send it to people. Whenever like someone's going through a breakup or a divorce, I just send them that video. It totally makes their day. Also, Claire Danes is talking about 9/11. I mean, it's just like, of all the times to fart.
Det tredje lektionen vi kan lära oss av David Sedaris, som sitter på så många livsvisdomar, är: det är inte helt fel med en ordvits då och då.
But I did have an idea for, and I don't know if this exists yet, okay? A makeup company called Apocalypse, but LIPS. You know, so it would be, and then you could do...
Call Shark Tank right now. Call Shark Tank, guys.
And then you could
just
do eye makeup.
$1 billion.
And the eye makeup would be called Apocalypse Brow.
Yeah. Get the money. I mean, we're printing money in here. Matilda, go call Mark Cuban at Shark Tank. Let's go.
Well, this, I don't know if this exists either, but I thought of a restaurant called Ramen Holiday.
So good. I had a pretty ambitious, I wanted to do a weave store for a long time, and I worked on a lot of like weave store ideas, like Adam and Weave. Weave it to Beaver. I wanted to kind of like...
Weave it to Beaver, yes, would be perfect for like pubic hair.
In there.
Unbelievable.
Unbelievable is always a good one.
Weave Saint Laurent.
Take it or weave it.
Take it or weave it is really good.
Weaving on a jet plane. It could be in the airport.
Take it or weave it is the best.
Så där har vi det. Alltså, otroligt värd. Det är typ 3,5 timme långt avsnitt. Och jag skulle vilja flika in här att Whitney Cummings podd i övrigt, ja, det här formatet är bäst tycker jag när hon träffar andra människor. Och hon har också med sin kompis Busy Phillips, våran favorit.
Oj!
I ett avsnitt.
Det lägger du till här på slutet.
Ja, nej, men det är också roligt. Jättebra. Men det är ju mer som typ två väldigt nära vänner som pratar. Men jag måste nog säga att i det avsnittet så tycker jag kanske att Whitney Cummings kommer mer till sin rätt, för att de... hon verkar inte ha så här svin mycket kompisar typ, men att hon och Busy är väldigt nära för att Busy har bestämt att de ska vara kompisar. Och då är de liksom båda ganska sårbara och bjuder på sig själva. Whitney Cummings med David Sedaris, hon är lite mer, vill imponera på honom och så att, men det är lyssningsvärt icke desto mindre för att han bara är så fantastisk. Så där har du det. Varsågod. Från mig till dig.
Britta, vi lär oss ju väldigt, väldigt mycket om det mänskliga psyket just nu.
Oh.
Tycker du inte?
Ja, för mycket. Eller liksom, usch, jag hatar att jag är en försökskanin i det.
Okej, det är en grej som har hänt i veckan som verkligen understryker att människor är märkligare än någonsin och att håller på att hända någonting med oss alla. Britta, du kommer få ett klipp nu på din telefon från en viss tv-studio. Du kommer känna igen den direkt. Kan inte du bara liksom se det och berätta as you go?
Men Oscar har alltså beslutat sig att lämna in sig frivilligt här i vår studio. Vad jag förstår så är han utanför dörren i detta nu. Välkommen in, Oscar.
Hasse Aro.
Hasse Aro, du känner igen studion.
Nu kommer det en kille med händerna, med mössan i hand. Oj, där kom två. Okej. Okay.
Ja, det var så långt du fick komma tyvärr för poliserna.
I efterlysstudion så kommer det in en kille genom typ backstage-dörrarna. Sen är det två väldigt obekväma poliser. Jag tror att de gör allt de kan för att inte stirra in i kameran. För de vet, de har blivit tillsagda. Ingen blick in i kameran bara.
De försöker att inte börja skratta, för behövs det?
Tror du det?
Skulle du säga att det behövs tre poliser för hur stor är den här killen, om vi säger så, som de griper?
Jag tror att han är ganska exakt 3 äpplen hög och väger ungefär som en påse apelsiner.
Okej.
Och sen det är faktiskt en tredje polis på plats. Det är två som tar tag i honom. Sen är det en tredje på plats, men som gör bedömningen att okej, jag behöver inte ingripa prick just nu. Jag tror att de har på sig varsin Lamotte-väst under sina polisuniformer.
Som det numera är känt som. Och du har bara fått den sista snutten av det här klippet där alltså en man lämnar in sig själv i tv-studion, i live-tv.
Alltså, en man, är det en pojke?
Det är mer kanske en pojke. Mer. Det är en pojkman. Han heter Oscar.
Du, varför, varför gör du det här? Varför lämnar du in dig själv?
Det är som en rolig grej.
Som en rolig grej? Tycker du att det här var roligt? Jag tycker det var bra gjort av dig i alla fall. Lycka till, Oscar. Hej då. Ja, så kan det gå till.
Och du kanske är nyfiken nu, hur har Oscar hamnat här?
Ja.
Alltså, i sitt liv och i denna studio. Det här är ju lite som en P3-dokumentär in the making. Nu ska vi få se förloppet innan, bakgrunden till det här griperiet i Efterlyst-studion.
För två veckor sedan rymde tre stycken interner från Skenäsanstalten utanför Norrköping. Anstalten hade infört besöksförbud på grund av coronaviruset. Och det här förbudet fick de tre att fly från anstalten. Två av dem greps ganska snart. Men den tredje är fortfarande på fri fot. Ett litet tag till.
Nu har det gått två veckor sedan rymningen och Oscar är fortfarande efterlyst av polisen.
Ja, så jag ville ju sitta av mitt straff. Tanken var ju bara vara ute någon dag eller två.
Han satt alltså på finkan, anstalten, på grund av narkotikabrott, vilket man ganska lätt skulle kunna anta av hans uppsyn. Men Oscar och hans två kompisar lyckades fly. De andra två kompisarna blev gripna kort därefter. Oscar klarade sig, men ville in igen i fängelset. Så han sökte själv upp Efterlyst. Vilket jävla tilltag.
Jag känner att jag ömmar lite för Oscar. Jag tycker liksom...
Ska du vända nu helt?
Eller skulle han... Jag vet liksom inte om han visste vad som hände i världen ute. Nej. Förstår du? Alltså att han bara så här, oj, det här suger. Bäst att dra ut. Och så var det liksom kanske roligare att sitta i fängelse. Än Sverige i coronatider.
Ja, det är fan en lärdom.
Det fick han lära sig den hårda vägen. Och jag vet inte. Jag önskar att jag kunde sånt här. Men jag tror inte nödvändigtvis att det blir ett längre straff för att man gör en rymning. Stämmer
han
här?
Han hade dessutom 12 dagar kvar.
Nej, men lilla Oscar. Vännen.
Nej, men så det roligaste för mig är att Oscar har han är så handlingskraftig. Han ringer upp Efterlyst. Träffar dem för en intervju och han har ju en tv-personlighet. Han såg att det här var hans stund. Så när Hasse Aro där tidigare säger, varför har du gjort det här? Det känns som en kul grej. Det är ju en tv-stjärna. Så jag hoppas att det här leder till att Oscar får massa nya tv-gig. Men det säger ju tveklöst någonting om att folk håller på att tappa det på alla möjliga sätt.
Oscar är garanterat med i nästa säsong av X on the Beach.
Ja, eller Big Brother. Han kanske kommer stormtrivas. Inlåst där. Men det här får mig att tänka mer på The Leftovers. Jag kom på att vi inte har snackat om den. Har du sett den?
Mm. Ja, det har jag.
Du har det. Gillar du Justin Theroux?
Jag gör faktiskt det. Alltså, jag har inte... Jag kommer inte ihåg den tillräckligt noga nu för att säga så mycket om den egentligen, men den är ju väldigt intressant. Jag gillar ju såna där saker som är liksom en verklighet ganska nära vår egen, fast det är någonting major som har hänt.
För det som har hänt, det är alltså the rapture som det heter i Bibeln, eller uppryckandet på svenska, då, eller man tror att det är det som har hänt. Man säger bara att det är the sudden departure. En viss procent av befolkningen har försvunnit plötsligt. De bara gick upp i rök mitt i sina liksom göror till vardags. Och det bibliska syftar till att det är Gud som liksom kallar upp eller kallar tillbaka sina mest hängivna följare på något sätt. Och det här skapar ju otroligt mycket vilset och trasigt bland de som är lämnade kvar. Och mycket sorg och mycket brist på mening. Och att människor... vad de väljer att göra med all den tomheten då. Det tycker jag att den tar upp så jävla mycket intressant, den serien. Och jag kommer att tänka på det när jag såg Oscars tilltag på Efterlyst. För vad fan kommer folk hitta på nu framöver? Och Britta, apropå det här att folk håller på att tappa det, att det sker mycket märkligt där ute, så är det några fler grejer vi bara kolla av med dig vad gäller corona, sen släpper vi det, eller jag i alla fall. Ett
jag
nytt hot,
jag kommer 100% inte släppa det. Ja,
ett fortsätt. Nytt hot mot mänskligheten är kondombrist. Global brist på kondomer. Dock inte i Sverige, så lugna er innan ni skulle börja bunkra nu precis. Och det här är intressant inte minst på grund av riktlinjerna som New York City staden har släppt till sina medborgare om hur de ska inte bara utöva safe sex, gamla vanliga könssjukdomar och sådär, utan ren överlevnad i coronatider.
Men det är så roligt. Jag undrar så mycket, hur kommunicerades detta? Kom det en kommuniké? Mm. Skickades ett fax? Tejpades det upp skyltar ute på stan?
Jag tror det, men jag läste det från en pdf. Och pdf känns ju jävligt formellt. Då är det allvar.
Då är det allvar.
Ja, och det är ju gå om dagis stämning världen över. Jag slog upp DN häromdagen och då var det liksom tre steg om hur man tvättar händerna. Det var på ledarsidorna, så det är inte för barn direkt.
Jag älskar gå om dagis, alltså som uttryck, och också att ha den nivån när man pratar om saker som är just, alltså är det först nu ni börjar tvätta händerna?
Men så steg tre var på riktigt skölj och torka händerna.
Jag kan en sång om det som man lär sig om man tittar på Daniel Tiger, vilket jag tyvärr har gjort. Ja, men det är ett barnprogram. Då är det väldigt noga om hur man går på toa, hur man tvättar händerna och så vidare. Det är det alltså som vi borde ha som soundtrack för det här.
Ja.
Men gällande sexråden.
Men det handlar ju såklart om att det är så många som lutar sig mot att kunna hitta sexpartners på app. Och det är ju ganska krångligt i de här tiderna när man ska social distance yourself. Och då har de komprimerat sina tips, tycker jag, tydligast till den här meningen. You are your safest sex partner. Och det är väldigt ovanligt för USA, om jag får säga det själv.
Ja, men det är ju ett land som ligger så fruktansvärt efter när det gäller sexualundervisning. Mm. Vilket, alltså de uppmanar ju på riktigt till abstinens till tonåringar. Mm. Och man bara, är det någonting de inte kommer göra?
Men om vi ska...
Så är det just låta bli. Och, men då, vilket ju leder till att de sprider mer könssjukdomar än typ något annat land som inte är liksom, vad ska man säga, som ändå har tillgång till den här typen av...
Men de uppmuntrar alltså till onani som en bot mot coronan. Tycker jag otroligt innovativt. Och de var ju väldigt specifika. Du som har läst dem vet ju.
Ja, jag vet att de säger att rimming kan smitta corona.
Bra att de förtydligade det.
Det är så kul, för det är ju droppsmitta. Det är alltså basically att slicka ass, va?
Ja. De går igenom väldigt tydligt allt som handlar om någon slags öppning mot en annan öppning, handhygien, allt som har med sex att göra i många, många punkter. Leta upp det på nätet om du är osäker eller nyfiken.
Så spotta i händerna innan man kör, det är ingenting som de rekommenderar. Jag vet att du vill släppa corona nu, men jag vill inte riktigt släppa corona. Därför att jag har under veckan funderat lite grann över det här med företag som liksom får tänka om i coronakristider. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Och jag har samlat på, precis som du på vårt Instagram-konto, Britta och Parisa, det har lagt upp väldigt mycket så här, hittat det eller tappat det, vilket jag tycker är jätteroligt. Olika kändisar som vi ju älskar att fundera över om de har alla hästar i stallet eller inte. Det var väldigt många som var överens om att Chrissy Teigen och John Legend hade tappat det när de livesände en vigsel mellan två gosedjur som deras barn hade. Jag har en liten gameshow till dig.
Nej men gud, apropå
som heter Sant eller falskt, omprioriteringar i coronatider. Rulla vignett. Jag kommer att läsa några påståenden om omprioriteringar i coronakristider. Och du ska säga om det är sant eller falskt. Så enkelt är det.
Okej,
om man kan ha rätt, man kan vinna.
Mm, älskar det. Mina två bästa grejer.
Konsumtion av lyxvaror går lite på sparlåga just nu. Detta möter LVHM, alltså Louis Vuittons ägare, med att låta Virgil Abloh designa ansiktsmask med Louis Vuitton-logga för den trendkänsliga. All vinst går såklart till sjukhus i Italien. Mm. Sant eller falskt?
Kan vara sant.
Falskt. Det var lite av en luring.
Men för gud.
Vet vad de har gjort?
Ja, men det tror jag att jag vet. De har börjat göra alkosprit, alkogel.
Ja, de har stoppat vissa produktionskedjor för parfymer och börjat göra alkogel istället. Så det var, du hade liksom, du var inne på det, för det var sant att de gjorde någonting bra av det här, bara inte så töntigt som jag hittade på.
Ja, för det hade känts smaklöst i och med att man måste producera någonting nytt för att få folk att ens skänka någonting indirekt. Det är ju alltid en bummer, tycker jag.
Tyvärr ingen poäng, även om du är inne på rätt tänk. Mm. Men det finns fortfarande chans. Nästa fråga då. Sant eller falskt? Transportföretaget Samtrans går nästan utan körningar nu. Eftersom de inte behöver skjutsa färdtjänstfolk, brukare till sina släktingar och så vidare. Mm. Detta gör att de istället har sadlat om och byter namn till Samtrams och levererar skämtartiklar hem till folk i stugorna som behöver muntras upp. Sant eller falskt?
Alltså falskt, men kudos. Väldigt roligt tänk.
Ja, det var falskt. Men det de gör är faktiskt att de har börjat hjälpa vården att köra coronasmittade patienter.
Men alltså, alla har blivit så smarta, inklusive du. Mm. Jag är väldigt imponerad.
Alltså, jag har blivit smart.
Ja, otroligt. Var inte innan.
Tack. Smart men ful. Många hotell står helt öde i coronas farvatten, och det är ju många som säkert kommer behöva klappa igen. Vi vet ju inte när vi ser slutet av det här riktigt än, och många går på knäna. Detta fick Londons borgmästare Sadiq Khan att boka 300 rum så att hemlösa skulle få möjlighet att hålla sig undan viruset. Hemlösa på hotell i London. Sant eller falskt?
Alltså, vet du vad? Jag tror att jag har sett att det finns privata initiativ där folk som har, inte kan åka på sina resor bara ger bort sina rum till folk. Men det här låter ju som next level. Jag hoppas sant, så jag säger sant.
Det sjuka är att det är sant.
Alltså, han är så bra, alltså, tycker jag.
Alltså, jag är, vet du, jag är typ, alltså, jag får typ lite stånd när jag tänker på honom.
Viskar du för att han är så underbar? Nära.
Ja, exakt. Ja. För att mitt barn inte ska vara.
Han har varit så grym genom alla, alltså, de har ju plågats av terror, attentat och allt möjligt, och han har varit så resolut, om man säger så, att inte bli populist, inte bli, han är så fin.
The London City Hall announced in a press release, homeless Londoners will benefit from vital protection against the coronavirus as mayor of London, Sadiq Khan, with the support of the British government, has secured 300 hotel rooms where they will be able to self-isolate over the next weeks.
Fan vad glad jag blir, för jag såg precis ett klipp på Facebook att i Vegas, det enda de har gjort för sina hemlösa där, som de tror att de ska få praise för, de har liksom gett dem en parkeringsplats dit de får komma och ligga på hård cement. Och där sprider de som ett så här, kolla vad fint vi gör för våra hemlösa. Att det är bara rutor på marken i princip.
Vad blev det nu? Fick du 2 poäng?
Är det 2 poäng?
Ja!
Det har ju spekulerats ganska mycket i att män är överrepresenterade bland coronasmittade. Mm. Har du några teorier?
Alltså, det är uppenbart. De har sämre hygien.
Du får ju representera heterorösten på något sätt i podden. Alltså, jag är också hetero tyvärr, men som lever i en parrelation.
Sånt jag till dig när jag var hemma hos dig. Jag älskar att vara hemma hos tjejer som bor, som bor med tjejer. Du gör ju inte det, men alltså, om det bor en ensam tjej i ett hushåll eller liksom flera tjejer i ett hushåll, det är så jävla mycket. Det är alltid så här renare överallt. Och jag tror att det tyvärr är anledningen varför män är överrepresenterade i corona.
Men det har ju hintats om det här och var. Inte ens Anders Tegnell har vågat uttrycka sig rent om det här. Han har varit lite så här, vi får se, tiden får utvisa. Men sen har ju folk skojat om det på Twitter väldigt mycket, om att det är uppenbara, att det här är när könsrollerna kommer med verkligen dödliga konsekvenser på något sätt. Och jag tror att det dels är någon slags, ja, men, som du säger, norm eller vad det kan vara kring renlighet eller liksom bilden av manlighet och sådär. Sen tror jag att det också bottnar lite i att vara lite anti-auktoritär.
Och det vägrar fråga någon efter vägen-genen.
Tror du inte?
Turistpappan med en karta vägrar stanna en annan bil och fråga var ska vi nu?
Så när, det är det. När DN har ett uppslag, så här tvättar du händerna, då är det som att det slår, liksom, det slår slint på något sätt. Det blir motvalls.
Men jag ska fan inte tvätta några
Nej.
Händer.
Vem fan är du, Anders Tegnell, att säga till mig vad jag ska göra? Mm. Så det kanske är folk som har alltid haft god hygien innan och nu som någon slags trotsig motvallsstil har slutat. Och det här som tjatas om från olika förlåt medelåldersmän att nej men vadå, det här är ju bara som vilken influensasäsong som helst. Det tycker jag att jag ser eka på olika kommentarsfält. De människorna, det har ju slagits fast att nej men det är ju 10 gånger högre dödlighet, den här influensan. Och oavsett, varför inte bara lyssna på vad myndigheterna säger?
Men det här, jag vet vad jag för känslor nu. Nu tänker jag på när jag var på en riktigt vidrig grej som var ett event, höll jag på att säga. Nej, men jag och Kalle var på en kurs för att han skulle bli min handledare när jag skulle ta körkort.
Mm, 3 timmar.
Och det kan ju absolut förstöra vilken relation som helst att den ena ska vara handledare till den andra. Det kan jag absolut inte rekommendera till någon som vi fortsätter vara ihop. Men det som hände när vi gick den där utbildningen, det var en fin sak med det. Och det var att vi fick en gemensam fiende. Mm. Nämligen alla farsor i rummet. För då sitter det ju då människor som är där med sina söner och döttrar. Och då är det ju då pappan i hemmet som har utsätts till ansvarig för att övningsköra med det här barnet. Och då så är det då råkar det tyvärr vara en kvinnlig person som höll i den här kursen. Hon var ju då lärare på den här körskolan. Och som då, när hon då säger olika regler som finns i trafiken. Därför att hon är inte där, hon är inte utsänd för att fucka med oss. Mm. Utan hon är utsänd för att lära oss saker. Men då sitter ju de här gubbarna med armarna i kors och bara, jag har haft körkort i 30 år. Ska du säga till mig att högerregeln inte gäller på en lalalala?
Du alltså, vi vet,
nej men det var, alltså, det var sån kaos i...
Men du hamnade i någon så här Felix Herngren grotesko sketch.
Ja, det var sketch.
Det låter
det var sketch,
för
absolut.
Basic, men det här hände
nej,
alltså.
Men det, jag vet, alltså det hade inte varit... alltså det beteendet var för sketchartat så att man hade så här, när man hade gjort manuset så hade man varit lite så här, måste vara lite mer trovärdig karaktär, kanske lite snäll och uppmuntrande någonstans, men de var bara rakt av, det var som att de såg hela sin manlighet kopplad till liksom hur väl de kunde köra bil. Så det här kan jag absolut förstå, och det är självklart är det ju de som sprider den här jävla skiten.
Så det är någon slags kombination mellan faktaresistens, tid och typ och person som vill vara motvalls, och det som kallas för, men lite slarvigt, giftig eller daterad manlighet. Men det här faktiskt leder oss in på ett ämne som har fått folk att säga, hallå, vad hände med det utlovade Hillary-snacket? Det är alltså Hillary-dokumentärserien, 4 avsnitt, finns på SVT Play i Sverige. Ja, men alltså podden är ju både någon slags ledsagare till vad du ska välja att se på av allt som finns där ute. Alltså vad du ska välja bort med andra ord. Och ibland någon slags nedkok av allt som var värt att prata om eller tänka på. Så ni kanske inte, alla kanske inte behöver se det här, utan bara man lyssnar nu och är nöjda sen. Men vi börjar så här då. Britta, vad ska det stå på din gravsten?
Björklöven.
Det är inte er ramsa. Jag trodde du skulle säga att du vill ha en QR-kod på din. Då hade jag fan spytt. Men jag frågar för att fråga...
QR-kod till ett hologram av mig. Perfekt. Där jag säger... Är det utklädd till prinsessan Leia? Säger samma sak som hon säger. Help us, Obi-Wan Kenobi. You're our only hope.
Frågan kommer på tal i den här dokumentärserien som är gjord av en jättekänd dokumentärfilmare, Nanette Burstein. Och Hillarys svar är väldigt talande för vad dokumentären kommer att handla om, eller när den är som bäst så handlar den om just det här.
I provoke strong opinions, positive and negative.
Hillary, take a hike!
I mean, I one time said to somebody who asked me, what do you want on your gravestone? I said, she's neither as good nor as bad as some people say about her.
She is neither as good or as bad. Jag känner att båda är ett straff. Båda är omöjliga att leva upp till och att båda har satt krokben för henne. Mm. Därför hon inte blev president. Och Nanette Burstins dokumentärserie om Hillary Clinton är som bäst när den just ligger kvar i frågan, kan vi någonsin få en kvinnlig president i USA, i ett land som USA, än när det handlar specifikt om Hillary kanske. För det är ju framförallt hennes kollegor och så som får uttala sig, och det blir ibland lite ensidigt romantiserande kan jag tycka av henne. Och många som jag har bollat den här serien med senaste veckan har liksom nästan suckat lite trött när hon kommer på tal. Folk är lite less på frågan om Hillary och vad som hände.
Jag är väldigt fascinerad av Hillary. Att bara det att typ komma igenom en sån megaskandal som det ju faktiskt var, vad Bill Clinton gjorde mot Monica Lewinsky, måste man ju säga. Alltså, även fast deras förhållande var consensual och bla bla bla, så han hängde ju verkligen ut henne på ett riktigt vidrigt sätt. Jag har lyssnat på mycket intervjuer med Monica Lewinsky. Hon är ju superintressant person. Och att Hillary liksom lyckas, alltså fan, bara gå vidare. Mm. Det skulle ju ha sönder vem som helst, tror jag. Men hon känns ju jättestark. Så jag vet inte fan, jag tycker, snackar vi nog om Hillary? Känner jag typ.
Ja, alltså Hillary har ju också, jag tror just det här med neither as good or as bad har gjort till att hon har dels omöjliga krav på sig och förväntningar på sig, så det är så mycket högre fallhöjd. Och sen också att hon har fått bära all vad skuld heter i form av väst kontra öst, om man ska säga så, lite slarvigt. USAs olika krigsherravälden, och folk lägger det gärna på henne. För att hon ska ju vara bättre än så, för att hon är kvinna på något sätt. Jag kommer ihåg att Gloria Steinem, som vi ofta återkommer till, min kärlek i livet, hon skriver någonstans i sin bok My Life on the Road att en pedestal är lika mycket av en för narrow space. Mm. Att det också är en kvinnoroll som är omöjlig på något sätt. Och det här med Monica Lewinsky tas upp, absolut. Säkert många som klickar sig in och bara hoppas på att bara få se det. Det är faktiskt ett väldigt, förlåt, kul ögonblick, för att där kommer det fram att Bill Clinton har liksom förväxlat att ta antidepp med att knulla en praktikant.
Everybody's life has pressures and disappointments and terrors, fears of whatever. Things I did to manage my anxieties for years.
Åh, herregud.
Britta, är det ångestdämpande att ha affärer på jobbet? Jag tror att det har ökat hans ångest i livet monumentalt, det som hände med Monica Lewinsky. Men förutom det, så den här serien är intressant för mig, för att folk ser ju Hillary som en person som brukade vara idealistisk och som började kompromissa, som började bli complicit, som man säger, som på något sätt sjönk in i den här sörjan i Washington och blev mer eller mindre medskyldig till mycket liksom skandaler, och det har varit anklagelser om korruption och allt det här tas upp faktiskt i serien, måste de ändå ha, att de tar upp skandalerna, men som sagt lite för ensidigt för min smak. Det hade varit kul kanske med någon bara politisk reporter som var med, någon som inte är nära Hillary som var med och kommenterade olika skeenden som har hänt. Men jag tittar alltid på såna här grejer och försöker hitta speciellt två ögonblick när det kommer till stora namn i världen eller statschefer. Dels en katalysator. Alltså, vad är ögonblicket när en vilja tänds? När någon blir till på något sätt? Vad den ska ha för legacy eller för uppdrag i livet? Och såklart vad som blir ett slags kompromissen, om vi säger det. Vad som blir ögonblicket när någon börjar vika sig under Men när ideal möter verklighet på något sätt, och man kan ju välja två vägar där, att gå hardcore vidare eller att börja vika sig under det man tror att man måste göra för att komma fram och sen kunna göra stordåd. Hillary har varit väldigt, väldigt osmaklig, rent av kass, vad gäller frågan om afroamerikaner. Alltså When They See Us, hon var ju en av dem som piskade upp den här stämningen om så kallade super predators, de här tonåringarna som anklagades för en våldtäkt i Central Park. Det tycker inte jag var så tydligt i den här dokumentärserien. Men hon har ju väldigt mycket på sin långa, långa lista som är inte är kosher, om man säger så. Nej, hon var ute och liksom försökte plocka politiska poäng och positionering genom att markera mot de här utifrån liksom helt drastiska, överdrivna teser, och det visade sig inte vara sant. Det här vet vi. Men om vi börjar med katalysatorn då. Jag tittade på det här, det började ju i uppväxten. Det var kul att få se den här delen av hennes liv. Man älskar ju den idealistiska perioden i någons liv. Och hon gick på flickskola. Hon är uppvuxen i republikanhem. Intressant. Och när flickorna hade börjat protestera mot Vietnamkriget, där runt människorättsrörelsen och allting, feminismen tog sin början, så kom en manlig senator till deras avslutning och ganska nedsättande avfärdade de här tjejerna, att de skulle bli fruar och mödrar i första hand. Cleant. Och då höll Hillary ett tal som gjorde henne känd. Alltså hon blev omskriven i Life Magazine som
Hillary Rodham.
Ja. A voice of her generation. Jag måste säga, blev lite rörd. Så här lät det.
Hillary got up and instead of starting off with her speech, which I mean she had it written, it was in front of her, she just started talking.
What I'm speaking for today is all of us. And I find myself reacting just briefly to some of the things that Senator Brooks said. We feel that for too long, our leaders have viewed politics as the art of the possible. And the challenge now is to practice politics as the art of making what appears to be impossible possible. Every protest, every dissent is unabashedly an attempt to forge an identity in this particular age.
You can't discount us simply because of our youth or because we're women.
Så här blir Hillary plötsligt övertygad demokrat. Så det här är ju pre-kompromissen kan man säga då. Ja. Och sen då ögonblicket när jag tror att hon börjar lägga de här filtrerna mellan sig själv och omvärlden och börjar liksom göra ner sig lite för att passa in i någon slags mall och form som ska funka i medierna eller i opinionen, är ju när hennes man, Bille, är guvernör i Arkansas. Och hon blev ofta utpekad med kritik och så. För att det är ju en väldigt konservativ stat och att guvernören är gift med en kvinna som är en av landets främsta advokater sticker många i ögonen. Och då svarade hon kanske lite okänsligt på en fråga.
I suppose I could have stayed home and baked cookies and had teas, but what I decided to do was to fulfill my profession, which I entered before my husband was in public life.
Så Hillary gjorde sig ovän med i princip alla hemmafruar overnight. Och det vi vet om kvinnohat är ju att både män och kvinnor hatar kvinnor. Speciellt kvinnor som frångår det som förväntas av dem och som andra kvinnor kämpar med att leva upp till. Mm. Det här återkommer vi till gång på gång på gång.
Jag tycker att Hillary får för lite cred för att hon är liksom ganska rolig. Hon är som jävligt så här hård men ändå ganska som lite haggigt garvig också på något sätt.
Ja, och här är ju innan hon började tygla det. Och det är så tydligt från en stund till en annan att hon sen börjar ha supervolym i håret och gulliga örhängen i livesända tv-intervjuer. Hatar du hemmafruar? No, of course not. Alltså hon går från en ganska, inte yxig person, men en person med udd till en person som vill bli omtyckt. Och det var ju som början på slutet på något sätt. För det är, alltså, man kan ju inte vilja bli omtyckt.
Eller tvingas. Alltså, jag menar, jag vet inte så mycket om Vita huset, men jag tänker att det fanns väl ganska starka krafter som då ville få henne att tona ner det där.
Ja.
Det var väl för Bills skull då.
Ja, men sen klipp till Trump. Då används ju allt det här mot henne. Och den här dokumentärserien är otrolig som tidsdokument runt valkampanjen 2016 också, såklart.
Men won't vote for Hillary Clinton because she reminds them of their nagging wives.
The PMS and the mood swings, right? It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country.
Yeah, because you'd be in jail.
Secretary Clinton.
Massa material man aldrig har sett som visar så tydligt att alltså det här är ett land som där kvinnohat är egentligen någonting man är överens om. Kvinnor är inte lika bra som män på vissa saker. Nej. Och kvinnor har jävla jobbiga röster och ska hålla käften. Och Trump drev ju om allt ifrån att Hillary måste ha mens i livesända debatter till alltså att återuppleva den här tiden känns ju extra bra nu när vi ser honom på presskonferenser varje dag i och med corona. Fan vad de förstår sitt kast nu, det här landet. Kan jag känna lite grann? Jag vill inte vara omänsklig, men jag är inte, hur ska man säga det här?
Men måste man vara så jävla diplomatisk hela tiden? Alltså,
men fan, de, så här, de, som, ja, de som hejade så mycket på Trump, det här är vad ni fick, om vi bara säger så.
Alltså jag menar, Trump har ju från början varit, har haft stöd hos folk som är lite sämre bemedlade, trots att det är precis de han fuckar med sin politik. Mm. Och nu blir det här extra tydligt. Så det är ju ironiskt, absolut. Och det är ju inte jättekul. Det är inte kul, haha.
Ja, men så jag tror att det här kan vara alltså, intressant och spännande även för någon som inte har koll på Hillary Clinton eller på politik eller feminism ens. För att det är en intressant resa för bara en människa överlag. Jävligt unikt skede. Och också en unik livsresa. Och de lyckas göra det så jävla snyggt att det går mellan mänskligt och liksom kontext. Alltså omvärldsblick hela tiden. Så jag plyder den här 4 timmars dokumentärserien. Mm. Var själv chockad.
En bra grej som Hillary Clinton har gjort också är ju att hon tog Ronan Farrow under sina vingar. Han fick den här personen som då är son till Mia Farrow och Woody Allen som ju har typ varit väldigt, väldigt viktig för MeToo-rörelsen. Och jag tror att jag nämnde hans podcast som heter The Catch and Kill podcast i tidigare avsnitt. Han är ju en, alltså en så jävla whiz kid, alltså ett riktigt jävla underbarn. Han är typ började på college när han var 11 och sånt där. Alltså en riktigt så jävla Doogie Howser-unge. Men hans första riktiga jobb var ju på typ Hillary-kampanjen. Eller han har liksom varit hennes adept typ.
Men det är intressant för man kan ju gå both ways med det där. Att man blir superkänd eller att ens pappa gör den här grejen. Man blir supermanstillvänd. Men han valde att gå raka motsatsen egentligen.
Ja, alltså han är ju en otrolig person. Och den här Catch and Kill podcast handlar ju om liksom MeToo-grejer. Mm. Alltså, inte
samma minst namn som hans bok också, som jag faktiskt har fått hem nyligen.
Kul. Då kanske det är ett boktips också.
We'll see.
Ja. Ska vi säga så? Ska vi runda av nu?
Alltså, ska vi veta det, lyssnare, att vi har ju ingen studio numera. Så vi sitter ju och rasslar med utrustning och det är batterier och det är minneskort. Den här inspelningen har pågått i, är det 3 timmar fram och tillbaka?
Ja, det är hemskt och det är mest på grund av mig för batteristrul och barn som vaknar.
Men varannan gång är det jag. Det är så det är just nu. Det är
och nu har precis
undantagstillstånd. Men det är jättekul, Britta, att få höras med dig i denna märkliga form. Vi hörs nästa vecka igen.
Det gör vi. Jag kan berätta att jag precis, alltså jag sitter ju vid valplådan och spelar in det här och det är precis en valp som har bajsat. Man, alltså, jag gick hit för att jag skulle få någon liten röst från. Kan vi få en liten? Ni höll ju på att knarra så jävla mycket nu. Nej.
Oj.
Där. Ska du skälla på mig? Hej.
Var det där ett actual djur?
Ja.
Okej, vi återkommer till Britta vid valplådan, din provisoriska studio nästa vecka.
Okay, det gör.
Tack för att ni lyssnar. Vi finns på Britta och Parisa på Instagram.
Tack för att ni lyssnar. Ja. Vi hörs nästa vecka igen. Du kanske blir lite så här, jag hoppas att jag ska få en lista på typ våra must see, must read och så vidare. Det, ja. Det känns som att folk liksom skriker efter sånt. Så här,
det har varit för lite tider. Sånt i podden på sistone.
Nej, men jag vet. Och vi vet ju vilka allting som vi vill att folk ska lyssna och se och bla bla bla. Så vi behöver bara samla ihop det.
Kul tänkt. Vi hörs nästa vecka helt enkelt.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej.